Fredsförhandlingar i Saudiarabien, telefonsamtal till och från Vita huset och potentiella partiella vapenvilor. Jag talar såklart om läge i Ukraina där nu också USA spelar en viktig roll. Och trots att Donald Trump också har blandat sig i det hela så verkar det ändå som att det är Ryssland som nu har makten på slagfältet och kan styra kriget i den riktning som de vill. Men är det verkligen så? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten frågar jag den geopolitiska rådgivaren Joakim Paasikivi hur han ser på läget i Ukraina och Rysslands övertag på slagfältet. Om man läser nyheter eller analyser som handlar om Rysslands krig i Ukraina just nu så verkar det mer och mer som att det är Ryssland som dikterar. Ryssland är de som ställer krav på hur en fred eller en vapenvila ska se ut i Ukraina. Och när USA kom med i leken så började de inte ställa krav på Ryssland utan på Ukraina. Och Donald Trump skällde ut Vladimir Zelensky och sa att Ukraina inte hade kontroll över läget.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people.
Det verkar alltså som att det är Ryssland som har initiativet på slagfältet just nu. Eller stämmer det? För att ta reda på det här så har jag idag militärexperten Joakim Paasikivi med mig här i nyhetspodden. Han jobbar som senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling och tidigare var han militärstrateg på Försvarshögskolan i Sverige. Joakim, du har följt kriget noggrant sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes för över 3 år sedan. Vad säger du, vad betyder det i praktiken ifall Ryssland är de som nu dikterar på slagfältet?
Ja, det betyder egentligen 2 saker. Det ena är att man från rysk sida har satsat väldigt mycket på, framförallt i Kurskområdet, att få ut Ukraina från ryskt territorium. Men sen betyder det också att man har lyckats ganska bra med informationskrigföringen, därför att det stämmer inte helt. Alltså Ukraina har kring Toretsk, där det har varit ett hårt ryskt tryck i Donbass, där verkar ukrainarna ha initiativet lokalt. Och att man från Ukrains sida också har gått in lite i Ryssland i Belgorod, framförallt med specialförband enligt uppgifter. Så att det är inte en entydig bild av att den ryska ångvälten trycker på. Det är det som Ryssland vill presentera. Men att man från rysk sida har gjort stora satsningar och lyckats hyfsat bra i Kursk, det är naturligtvis förmodligen sant.
Nu har ju Donald Trump tagit en aktiv roll i att försöka medla fram någon slags fredsavtal, i alla fall få ett slut på kriget, och han har ställt sig, kan man kanske konstatera, på Rysslands sida eller allt närmare Ryssland än vad tidigare presidenter har gjort. Hur mycket är det hans förtjänst att vi i väst nu lever med den här bilden av att Ryssland är starkare än de kanske egentligen är?
Ja, det är nog ganska mycket så. Framförallt när det gäller hela berättelsen om vad som hände i Kursk, där Trump upprepade flera gånger att stora ukrainska förband skulle vara helt inringade av Ryssland, och det finns inga tecken på att det där skulle vara sant. Och det förnekas ju också från ukrainsk sida och stöds av ryska militärbloggar att det inte är så. Så att det verkar väldigt mycket som att man från amerikanskt håll lyssnar mer på Kreml än på Kiev.
Mm.
Och det där blir ju en besvärlig bild, för det påverkar hur vi uppfattar möjligheterna för Ukraina att få en bättre fred, helt enkelt, i de samtal som kommer, även om jag inte tror att de kommer leda till någon varaktig fred, men kanske ett vapenstillestånd.
Sen kriget bröt ut nu då för över 3 år sedan, eller den här fullskaliga invasionen bröt ut, så har vi ju sett flera initiativ eller flera vändningar som har påverkat kriget. Utländsk hjälp till Ukraina, Ryssland började mobilisera, sen kom nordkoreanska soldater som strider för Ryssland. En helt ny krigsföring med drönare, för att nu lyfta upp några sådana här vändpunkter. Vad skulle du säga i det här kriget, 3 år av krig i Ukraina, vad har överraskat dig mest?
Ja, initialt var det den felbedömning som jag och jag delade med många andra, just som överskattade Rysslands förmåga och underskattade Ukrainas. Och det var ju de första månaderna där det var tydligt att Ryssland inte fick det här snabba övertaget, även om det stod och vägde där i mars-april 2022. Ukrainarna var skickliga men hade också ganska mycket tur. Och ryssarna var oskickliga. De var inte tillräckligt bra. Det var en överraskning. Men sen, den stora överraskningen över tid är just att Ukraina under 2022 lyckades befria hälften av det som ryssarna tog samma år. Och det får man ju säga är en anmärkningsvärd framgång. Och det andra, eller ja, det tredje då blir att kriget nu sen årsskiftet 2022-2023 i princip inte har handlat om mer terräng än 1% av Ukrainas territorium. Det vill säga att det blev väldigt snabbt ett stillastående krig där stridstekniken, alltså det man, hur man slåss, taktik på lägre nivå, ja, det blev plötsligt första världskriget. Men militärtekniskt så blev det science fiction. Att vi fick drönare som utvecklas mer och mer, både i luften i huvudsak men även på marken och till sjöss, att bli autonoma. Alltså AI kommer in mer, det kommer in fiberkablar, det kommer in helt ny teknik som förändrar vad som är viktigast på stridsfältet. Och med viktigast, det är ju det som tyvärr är det som dödar flest människor, att det nu är drönare och inte artilleri. Så det där är en oerhört militärtekniskt intressant utveckling. Tragisk ur alla andra perspektiv, men på det viset nytt och intressant.
Vad skulle du säga, vilka såna här vändpunkter eller initiativ i det kriget finns det som har påverkat själva kriget mest?
Ja, men det är ju att den ryska initiala offensiven, den lyckades inte. Och sen lyckades Ukraina med två stycken offensiver under 2022 som vände bilden av kriget också. Dels den ganska långsamma i Kherson som avlöstes eller kompletterades av den oerhört snabba och skickliga offensiven i Charkiv, där man befriade Charkiv län under hösten 2022. För det gjorde också att det internationella stödet ökade till Ukraina, för man såg att de kunde och ville. Sen den misslyckade sommaroffensiven 2023 från Ukrainas sida, ja, den kan då jämföras med de misslyckade ryska offensiverna som inte har fått någon särskilt stor framgång. Ryssarna har lyckats ta en del orter, Bachmut, Avdivka, men inte fått något operativt genombrott. Och sen den ukrainska offensiven som tog del av Ryssland och Kursk. För det förändrade också bilden av vad ukrainarna kan. Och här pågår ju en debatt så där i militära kretsar om var det klokt eller inte, eftersom de nu har blivit utslängda. Och jag säger att på strategisk nivå så tyckte jag att det var klokt. Operativt taktiskt, ja, nej, men det är naturligtvis tragiskt att man blir utslängd, men just den här bilden av att man förändrade bilden av vad Ukraina kunde, det tror jag var viktigt vid den tidpunkten. För mycket av rapporteringen var lite som det var nu, att nej, det går inte och det går bara, ryssarna går bara framåt. Men det stämde inte då, det stämmer inte nu heller på samma sätt. Så att de där sakerna är viktiga. Och sen Svarta havet, det är en av de avgörande framgångarna för Ukraina, att den ryska Svarta havsflottan inte kan operera i västra Svarta havet. Och det gör att den ukrainska spannmålsexporten nu sägs vara större än den var före kriget. Och det är en extremt viktig ekonomisk faktor för Ukraina, men också viktigt för de som köper de här livsmedlen.
Vi talar om Donald Trump tidigare redan. Jag tänker att vi återgår till honom. Med Donald Trump så har det också kommit, eller det, han har satt igång en snöboll i rullning som kanske då potentiellt sett kan leda till fred. Nu förhandlas det om fred, både den USA-ledda processen och sen en europeisk ledd process. Men om du ser till din expertis, vad talar för att Ryssland skulle gå med på en fred i nuläget?
Den ryska ekonomin, som är enligt alla ekonomers bedömningar krisartad och blir sämre. Så Ryssland behöver en andningspaus i alla fall. Och det är ju det ukrainarna fruktar också. Att Ryssland helt enkelt inte skulle vara seriösa, även om de går med i på ett fredsavtal eller stilleståndsavtal, utan bara ser det som en andningspaus för att bygga upp och fortsätta igen. Och det har ju också bland annat den danska underrättelsetjänsten varnat för. Så att det är framförallt det som är orosmolnen. Det som är positivt är ju att det sker samtal. Men de här samtalen, de amerikanska, som har varit mellan då USA och Ryssland har ju handlat också väldigt mycket om affärer, vilket är lite överraskande, för att samtidigt då som Trump är väldigt negativa mot Europa och EU och tycker att vi är konkurrenter, så talar de om stora affärsmöjligheter med Ryssland. Men tittar man på hur handeln faktiskt bedrivs, så är ju EU eller de europeiska länderna avgjort största handelspartner. Så att det är en märklig syn på möjligheter också. Men det är lite att man från Moskva och Washington har ungefär samma syn på världen. Att det är bara de stora länderna som ska bestämma. Och att USA då har, tror jag, en övertro på sin möjlighet att diktera villkor. Men sen Trump, när han beskriver förhandlingarna, så ja, ibland låter det som att han pratar med Ukraina och förstår dem, och ibland inte alls. Så det är också väldigt svårt att förhålla sig till.
Du sa att ett vapenstillestånd skulle ge Ryssland möjligheten att bunkra upp och ladda upp sin armé igen. Hur stark är Ukrainas armé idag då, efter 3 år av krig?
Ukraina har en rad egna problem, både i rekrytering och i med deserteringar. Alltså att man är krigströtta, men samtidigt så är man förmodligen naturligtvis då Västeuropas mest välutrustade och väl, ska vi säga, krigsvana armé som finns. Sen finns det väldigt stora kvalitetsskillnader i den ukrainska armén mellan olika förband. Och det har man ju också identifierat på ukrainsk sida och försöker göra något åt. Men det är svårt under brinnande krig. Och man håller också på att göra organisationsförändringar. Man ska ha en kårstruktur så att det blir bättre ledning och så vidare. Så att ja, det är en armé med ganska stora problem, men också stora möjligheter. Och man kan inte heller bara prata om den ukrainska armén om man inte samtidigt pratar om den ryska. För den är i förskräckligt dåligt skick också. Och lider ju av alla de problem som vi har sett under hela kriget. Det vill säga en ganska stel ledningsmetodik och illa utbildade soldater. Men många, och även ryssarna, har ju hela tiden en erfarenhetshantering. Det vill säga vad man lär sig hela tiden av kriget. Men jag tycker att det fortfarande kan beskrivas, som jag har sagt tidigare, att båda de här arméerna slåss på gränsen av sin förmåga. Och det är inte så, vill jag mena, att den ukrainska armén är i sämre skick egentligen. Alltså den är sliten, men inte på något sätt att den har hamnat i plötsligt underläge gentemot den ryska.
Så här 3 år av krig, hur beroende är Ukraina i nuläge av västvärldens stöd?
Ja, men det är avgörande. Det går inte att säga någonting annat. Att utan det stödet, då har Ukraina mycket dåliga möjligheter att fortsätta försvara sig. Och då skulle Ryssland få tydligt övertag. Men det finns ju inga tydliga tecken på att det västliga stödet skulle avbrytas. Och framförallt inte det som kommer från de europeiska länderna. Så här talas det ju hela tiden om nya och stora stödspaket, både bilateralt och från EU. Så att här fortsätter det, och det möjliggör ju att Ukraina kan fortsätta att slåss. Och ser man till exempel drönare, så sägs det nu att Ukraina tillverkar 90% eller mer av drönarna själv. Och det gör man tack vare att man får ekonomiskt stöd. Så att alla nu som samlar in till drönare och skickar drönare till Ukraina, ja, det vore nog bättre att bara skicka pengar, därför att de ukrainska drönarna är mer avancerade än det vi kan köpa själva i väst. Så att här har vi mycket att lära av dem också. Så att det är ett växelspel där vi kan lära av Ukraina, men det förutsätter ju också att Ukraina överlever. Och för att de ska göra det med någon rimlig chans, då måste vi fortsätta stödja dem. Och det förefaller ju som att vi gör det.
Ryssland hoppades i början av den här fullskaliga invasionen att de skulle kunna ta över Ukraina på först några dagar, sen några veckor, och skapa en slags rysk lydstat. Det vet vi nu att misslyckades, i alla fall än så länge. Ukraina hoppades givetvis på att kunna jaga bort de ryska styrkorna från hela landet. Finns det, Joakim, fortfarande ett hopp om att Ukraina skulle kunna lyckas med det?
Nej. Alltså, det här kriget kommer inte att vinnas vid fronten. Med mindre än att det kommer en väldigt oväntad kollaps från en deras sidan. Och jag ser inte någon sån. Om vi fortsätter att stödja Ukraina på det sätt som vi gör, då kommer den ryska krigsekonomin förmodligen göra att det blir väldigt svårt för Ryssland efter andra halvåret och framåt 2026. Men knappast så att det leder till någon kollaps, utan det här kriget kommer att avslutas vid ett bord någonstans.
Du tror inte att det heller längre finns en möjlighet för Ryssland att vinna kriget och på stridsfältet och fälla regimen i Kiev?
Nej, alltså vi kan hjälpa dem att göra det om vi slutar, om vi sviker Ukraina. Och här finns ju också ett orosmoln då, om USA skulle börja lätta på sanktionerna. Men det skulle inte innebära en omedelbar förändring som blir gigantisk om det bara är USA som gör det. Utan så länge Europa förstår sitt eget bästa och stödjer Ukraina, därför att det är viktigt för oss av säkerhetsskäl, då kommer det här kriget att, ja, det kan fortsätta ett tag till, men det kommer inte att lösas på slagfältet, utan det kommer att lösas, ja, kanske i Saudiarabien eller i Turkiet eller någon annanstans.
Tack för den här analysen, Joakim Paasikivi.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare vid Mannheimer Swartling och tidigare militärstrateg vid Försvarshögskolan i Sverige. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden hittar du varje vardagsmorgon på Yle Arenan. Kom ihåg att beställa på våra notiser där, så missar du inga avsnitt. Det gör du genom att klicka på den lilla ringklockan och det lilla hjärta i Arena-appen. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.